Ja, vi börjar i Jesu namn med att be. Kära himmelske far, du som ledde Abraham ut från hedna landet en gång och ledde honom med ditt ord och ditt löfte. Kom och led oss ikväll så att vi kan följa i Abrahams fotspår när det gäller hans tro. Och så att vi får se vart vägen går. Och framförallt att vi kan se så som han såg löftet om frälsaren. Att vi kan se att du har varit med människorna i alla tider och du har öppnat vägen till frälsning genom att du sände Messias, Abrahams, Isaks och Jakobs son. Så får vi be dig att du ville vara med oss i Jesu namn med din ande. Och tacka dig för att du är så god mot oss och du låter oss ha ditt ord mitt ibland oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ni har fått ett papper och jag tänkte att vi ska börja med att titta på den här sidan som visar utvecklingen av patriarkernas levnadsålder efter floden. Det är en repetition på det som vi gick igenom förra gången egentligen. Och vi hade en liknande sån här ett stapeldiagram också när vi gick igenom den allra första början av Gamla testamentet. Det här är lite förtydligat. Det är koncentrerat i tiden efter syndafloden. Och där kan vi se de här patriarkernas levnadsålder och utplacerade så som de borde vara enligt den bibliska kronologin. Och det här är ju lite knepigt för att det kan tänkas att det finns något släktled överhoppat. Det misstänker man att det finns och att det inte alltså är riktigt fullständigt. Och sen så är det lite svårigheter också att veta med exakta årtal vid Sems son Arpaxads födelse. Han föddes 2 år efter floden, men han, då borde Sem ha varit 102 år, men det står att han var 100. Så det kan finnas något kast där också. Men om vi tänker tillbaka på det här 11:e kapitlet där de här 10 patriarkerna nämns som är Sems efterkommande. Så ser vi av den här diagrammet hur väldigt ampert levnadsåldrarna avtar. Vi har Noa där längst till vänster och han levde ju då 600 år före floden och så levde han då 350 år efter floden. Och så har vi Sem som då föddes 100 år före floden och som levde sammanlagt 600 år, alltså dog ungefär 500 år efter floden. Det är bara en av de här äldre patriarkerna som överlever Sem och det är Eber. Han som då väl troligen var en stor kung, en ryktbar kung. Men efter Eber så kommer det plötsliga hopp. När de som följer efteråt dör verkligt unga, relativt unga i förhållande till de här andra. Den som dör ung så dör vid 239 års ålder, ja, till exempel. Men det är ju att jämföra dem med Noa, 950 och Sem också, 600 år. Så är det ju väldigt lite. Och att tänka då här är också att Peleg och Reu och Serug och Nahor och Tera, alla de här dör före Arpaxad och länge innan Sem dör. Och vissa av dem, det vill säga Peleg, han dör också före Noah. Och Nahor likadant, som levde väldigt kort tid. Luther, han räknar med att Sem är en väldigt viktig patriark som... Han är den som ger Abraham befallningen att gå ut från sitt land, säger Luther. Det vet han ju inte. Men han säger att han tror inte att det var bara en sån där inre röst som kom till Abraham. Då Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land. Utan han menar, det här skedde genom ämbete. Det här var Guds utvalda som gick till Abraham. Och vem skulle det ha varit? Jo, det kan mycket väl ha varit Sem. Eftersom Abraham dog 35 år innan Sem dog, så var han ju en oerhörd resurs som levde under floden. Men det här är som sagt, det är nog tankar och det kan nu inte Luther veta. Det här kan vi hålla i minne när vi sen också framöver lite då och då kommer att stöta på frågor om de här avgörandena som gjordes på, av de här människorna som vi har framför oss här. Då ja, det här kan vi ta fram om det är så att vi hittar tillfälle till det, men jag tycker själva att det är en dramatisk framställning det här. Och det är värt att ta Bibeln på allvar därför att det ger en så mycket, det ger en ökad rikedom att förstå den här tiden. Om man inte behöver tänka att det hade gått 100 miljoner år här från de här äldsta människorna till de här yngre. Och att det hade varit kanske 10 miljoner släktled däremellan. Det blir ju någonting helt annat än om de kände varandra de här. Verkligen levde tillsammans. Vi ska då se på avslutningen av det här 11:e kapitlet, deras fortsatta historia. Det är då inledningen till patriarkhistorien. Det är från vers 27. Den här börjar nu, eller avsmalnar nu vårt intresseområde mycket starkt. Från att ha gällt hela världen, som det nu var frågan om i språkförbistringen vid Babel, så fokuserar vi nu in på Teras efterkommande och närmare bestämt på Abraham. Det finns vissa av andra av Teras efterkommande, Lot framförallt som också nämns, och Nahor någon gång och Betuel och Rebecka som då kommer också in i den här släkten. Men det är framförallt Abraham. Det är stamfäderna för Guds utvalda folk och fäder till Messias. Och vi följer då dem i återstoden av första Mosebok. Det följer alltså här nu också fem följd berättelser eller fortsatta historier. Intressant nog är det inte Abrahams fortsättningshistoria som kommer efter Teras, utan där kommer Ismaels och Isaks och sen kommer Esaus och Jakobs. Så att de här sönerna som då inte blir utvalda kommer också att ha ett kort avsnitt mellan de här huvudavsnitterna. Men det är tre huvudavsnitt i den här patriarkhistorien. Det är den här som kallas Teras fortsatta historia, som räcker ända till 25 kapitlet. Och sen har vi, efter den där korta Ismaels, så har vi Isaks fortsatta historia, som omspänner några kapitel. Och så har vi Jakobs. Och det är de tre som är de största här. Och vi ska också notera att när vi går igenom de här händelserna, så också det som vi kommer till idag, så handlar om både tro, fast tro, men också om stora, stora brister. Det är människor, och till och med patriarken Abraham, som kallas trons fader, visar upprepade gånger prov på otro och direkt synd. Och det tas med här. Bibeln är ärlig. Den är helt objektiv när det gäller också de här människorna. Men de bärs av Guds ord. Det är det som är det stora. De är föremål för Guds nåd. Och Guds löfte upprättar dem när de har fallit och uppehåller dem i svagheterna. 27 versen lyder: detta är Teras fortsatta historia. Tera blev far till Abram, Nahor och Haran. Och Haran blev far till Lot. I vissa böcker, översättningar, skriver man Haran med två R, Harran, och det är många som säger så också. Jag har blivit van att säga Haran, och jag kommer att fortsätta att göra det, tror jag, tills man säger att det är fel. Och Abram kallar vi kanske Abram, om vi minns det, så långt tills Bibeln ändrar hans namn, när Gud ger honom ett nytt namn. Man har diskuterat mycket detaljer i den här historien, till exempel det om Abram faktiskt var äldst, eftersom han nämns först. För det brukar vara så att man nämner den äldsta först. Det finns lite funderingar som vi ska titta på alldeles strax, men vi kan säga bara det att en huvudorsak är att han var bara 10 år äldre än sin hustru Sarai, som var dotter till Haran. Och då skulle, om Haran då skulle ha varit yngre bror till Abram, så skulle det ha varit lite konstigt. Men här finns det också ett frågetecken på Haran, därför att det verkar som om det skulle ha funnits två Haran. Så var det ju ofta, det fanns ju till exempel två Nahor. En som var tidigare stamfar och så en som var son till Tera, Abrams bror. Det är inte alls alldeles klart. Men Luther, han säger att såna här saker ska vi inte befatta oss med i det oändliga, utan vi kan konstatera att vi har inte information om vem som var äldst. Haran dog hos sin fader Tera i sitt fosterland, det kaldeiska Ur. Det finns också olika meningar om var det här kaldeiska Ur fanns. Och nu kan ni titta på kartan som ni har framför er. Den här kartan över Abrams resor visar den fruktbara halvmånen, brukar man säga. Alltså det är ungefär som en månskära som ligger upp och ner, alltså med den kupade delen uppåt. Och dess högra spets går ner nästan till Persiska viken. Där är ett land som heter Sumer. Och där finns en stad Ur som det står ett frågetecken efter. Och det är just det där frågetecknet som en del har ritat ut. För att man menar att det kallas det kaldeiska Ur. Och det kaldeiska folket som verkligen kallas kaldéerna kom inte dit för 1000 år senare. Så det är en orsak till varför man har satt frågetecken på det. Sen utvandrar då Abram och vi ska inte gå i förväg, men de kommer att gå då sen här till upp till Haran där vid Eufrats övre lopp och sen ner mot Kanan. Nu har man då tänkt också att Urartu, som vi nämnde i samband med när Noas ark stranda. Urartu var ett land som befann sig då uppe i Armenien ungefär vid Tigris övre lopp. Och där fanns också någon stad som kan tydas som Ur. Och till exempel Saarnivaara säger med bestämdhet att det måste vara den här staden, det kan inte ha varit den som var där nere, och han stöder sig på det här kaldéernas det där namnet. Men de flesta andra konservativa bibeltolkare menar nog att det var där nere i Sumer. Alltså det här problemet med att man använder namn som kommer in senare, det har vi ju tidigare stött på. Till exempel det här att Abraham förföljde sina fiende kungar ända till Dan. Och Dan var ett namn som inte kom förrän senare. Men det kan ju mycket väl förstås på samma sätt som att persarkungen Koresh nämns i Jesaja. Gud uppenbar hur det var det här. Och han kunde ju ha berättat för Mose att det här var det kaldeiska Ur. Nåja, vi går tillbaka och ser på Haran som då dog hos sin far Tera i sitt fosterland. Alltså Han kom inte längre. Det var ett avguda rike. Det hörde till Nimrods välde, det här riket. Och var en plats för avgudadyrkan. Och det står i Josuas bok, 24 kapitel också, att Tera dyrkade andra gudar. Att de kom från andra sidan floden och där dyrkade andra gudar. Så att Tera var avgudadyrkare. Och det kan då tänkas att det var just för den avgudadyrkan som Gud ville att de skulle flytta bort därifrån. För att de inte skulle beblanda sig med det. Det är det mest sannolika förklaringen till varför Gud ville att de skulle utvandra. En annan är ju att han helt enkelt hade bestämt, oberoende av hur det såg ut där, att Kanans land ska vara det land där stamfäderna och det folk som ska föda Messias, där ska de bo. Och därför vill han nu sätta grunden till det. Det vet vi ju att det är ju också säkert sant. Abram och Nahor tog sig hustrur. Abrams hustru hette Sarai och Nahors hustru hette Milka. Hon var dotter till Haran som var far till Milka och Giska. Och nu ska det ju passa med en sån där släktkarta här, men den har jag inte gett mig in på, för det är för mycket osäkra faktorer för att man ska kunna rita upp den. Till exempel det här att var det den Haran som dog i Ur som var far till Milka och Giska, och var det hon, var det Sarai eller var det Milka som var dotter till Haran? I så fall, varför skulle det upprepas att Haran var far till Milka? Fast det står att hon var dotter till Haran. Så att man läser det i allmänhet på det sättet att Sarai var dotter till Haran. Hon var alltså brors dotter till Abram. För Haran var Abrams bror. I 20 kapitlet säger Abraham när han har gjort sin andra upprepningen av sin synd, att säga att Sara är hans syster för att slippa undan bekymmer den gången hos Abimelek, så säger han att hon är ju i verkligheten min syster, fast inte min mors dotter utan min fars dotter. Så att det liksom, hon är halvsyster till honom. Men en vanlig företeelse är här också att far kan lika gärna vara farbror. Det är, syster och bror kan lika gärna vara kusiner. Och att få bringa reda i det där så får någon annan ta itu med. Jag tänker bara konstatera att det finns en del frågetecken här som beror på att vi inte har, dels inte har en tillräckligt utförlig framställning, och dels kan det bero på att det finns luckor i källmaterialet som inte är tydligt här. Så vi ska konstatera det att Sarai var 10 år yngre än Abram, och hon kan tänkas också ha varit styrdotter till Haran, eller hon kan ha varit adopterad av honom, och då kan hon mycket väl ha varit räknad som dotter i huset, fast hon var bara några år yngre än Haran. Det är en företeelse som det finns, sådana finns det belägg för. Vi går vidare till en mycket viktig sak. Sarai var ofruktsam och hade inga barn. Det här är en helt grundläggande information. För den kommer att ha en stor betydelse längre fram. Att just Sarai och Abram inte hade barn, trots att de som levde runt dem hade många barn, det är en del av Guds frälsningsplan. För det skulle ju vara så att Gud skulle se till att de skulle få barn först när det för människor var omöjligt. Det skulle gå så långt. Så det här har uttryckligen en del i Guds frälsningsplan, och det är därför som det är så noggrant att nämna det redan här. Och man kan också säga det att Sarai var och Abram var troligen gifta när de kom från Ur, men det här vet vi ju inte precis något om. Tera tog med sig sin son Abram och sin son Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hustru till hans son Abram. De drog tillsammans ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanans land. Men när de kom till Haran bosatte de sig där. Det är ju alldeles tydligt att det finns en haran till, eftersom den här staden knappast kan ha fått namn efter den haran som var Abrahams bror, som dog i Ur. Han hann ju aldrig komma dit till den där staden, fast han skulle kanske ha kommit om han skulle ha levt. Däremot så vet vi av Rebecka-historien att Nahor, han hade flyttat med, därför att den här staden som Abraham skickade sin tjänare att hämta en hustru åt Rebecka kallas, säger att, ja det var väl inte Abraham som sa det, nu minns jag inte det. Men då kallades den här staden Nahorstad. Men vem det var det här som har gett namn åt staden, det har vi då ingen information om. Lot är också en anmärkningsvärd person här. Han följer ju med Abraham sen och han blir en del av flera kapitels berättelser. Det här var ungefär 2100 år före Kristus. Och vi vet att i apostlagärningarna så säger Stefanus i sin predikan att han är Abraham fick order redan när han var i Ur, då de bodde där bortom floden, att emigrera. Så att de gjorde då en ofrivillig paus, eller varför de pausade här i Haran så har vi då inte klart. Men han kom sen Abraham att få en ny befallning längre fram. Haran är ju då där uppe i Syriens övre del. Och det kallas också i Mesopotamiens nordvästra hörn. Och det här som står i Josuas bok så skulle vi nästan kunna ge oss tid att slå upp Josua 24, vers 2. Om ni vill, annars så ska jag läsa det. Så säger Herren Israels Gud, på andra sidan floden bodde era fäder i forna tider, och även Tera, Abrahams och Nahors far. Där tjänade de andra gudar. Men jag hämtade er far Abraham från andra sidan floden och lät honom vandra genom hela Kanans land. Det var alltså Josua 24, vers 2, lite på 3. Det finns ju ett exempel på det här avgudariet också i historien om Laban och Jakob. För när Jakob rymde från sin morbror Laban så stal han Rakel som stal Labans husgudar. Så att det måste ju ha varit några ganska små pjäser eftersom hon gömde dem under sadeln. Så det var inte några stora monument utan det var små. Sådana här som man hade fönsterbräde eller någonting sånt. Som man då dyrkade tydligen, husgudar. Men trots att de då dyrkade andra gudar så fanns den rätta gudsfruktan kvar. Och det här gör att Abraham är så noga med när han ska välja en hustru åt sin son Isak. Att hon inte, att denna hustru inte ska hämtas från kananéerna. Utan han skickar iväg sin tjänare för att hämta hustru från hans egen släkt. För där fanns gudsfruktan. Och så står det om Tera. Teras ålder blev 205 år och Tera dog i Haran. Här finns det också ett problem som i första hand kan tyckas vara oöverkomligt. Och Martin Luther klarar inte av att förstå det. Han sa, det här får vi nog säga att Gud ville inte att vi skulle veta något om det här. Men jag vill påstå att det finns sådana som har gett en förklaring som jag tror på. Tera var 70 år då Abraham föddes. Det står det ju där i vers 26 före det här vi börjar. När Tera var 70 år blev han far till Abraham, Nahor och Haran. Och om de var föddes exakt som trillingar eller om de föddes då ungefär den där tiden, det vet vi inte. Och så står det att Abraham var 75 år när han flyttade bort från Haran. Det står i fjärde versen i 12 kapitlet. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Nu ska vi slå upp Apostlagärningarna 7. Apostlagärningarna 7. Och vers 4. Då lämnade Abraham kaldéernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött, lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. Sedan hans far hade dött. Jaha. Det står här att Tera blev 205 år. När Tera var 70 år blev Abraham född. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Lägg ihop det. 145. Och så dog Tera innan Abraham flyttade bort och han blev 205 år. Ett glapp på 60 år. Geselius menar att Abraham måste ha varit den yngsta sonen i familjen och att han föddes först när Tera var 130 år gammal. Att det var sådär bara som en klump att han började få barn när han var 70 år. Men det skulle vara lite konstigt eftersom det uttryckligen sägs om Abraham att han var så gammal att han rimligtvis inte kunde få barn när han var 100 år och när Isak föddes. Och då skulle Tera ha varit 130 när han blev far. Det här är en lite underlig förklaring. Men om vi tänker på vad Stefanus säger, tog han fel månne? Han säger så här. Sedan hans far hade dött lät Gud honom flytta därifrån. Och så går vi tillbaka till första Mosebok 11. Sista versen omtalar Teras död. Teras ålder blev 205 år. Tera dog i Haran. Nå, sedan han har dött så går vi till det 12:e kapitlet. Och då talar vi om att Abraham flyttar från, får befallning att flytta från Ur. Flytta från Haran. Det språk brukar använda judarna. Och det kunde Stefanus mycket väl ha menat, sannolikt. Han menar att i berättelsen om Tera och Abraham, så när vi har lyssnat i berättelsen om Tera, att han hade dött, så följer berättelsen om Abraham när han flyttar från, får befallningen att flytta från Haran. Men det är många som har sagt att det här är ett alldeles typiskt exempel på hur Bibeln har fel. Det är så elementärt, det är bara ren addition. Men ta inte det så, utan vi kan se att man kan uttrycka sig på olika sätt. Sen flyttar vi då till Kanan och då utvandrar, om vi ser på kartan igen lite, så utvandrar då Abraham en sträcka på ungefär 400 kilometer. Via Ebla, tror man, det var en stor stad. Troligen bodde Eber där och var kung då. En mäktig kung. Och sen via Damaskus, som då också var en betydande stad. Och sen då kom han till Sikem, som vi just ska se. Han hade familj, släktingar. Vi har orsakat nog lite meditera över hur det kändes för dem. Men vi ska läsa de här verserna i tur och ordning. De här tre första verserna hör till de mest betydelsefulla i Gamla testamentet. För de innehåller Guds fantastiska löften. Det är en grund för allt det som kommer sen. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Jag har redan sagt att det här var andra kallelsen och det är då kanske inte så långt ifrån den där första, någonting kring 2100 före Kristus. Det kan kasta med några tiotal år hit eller dit. Nu måste han lämna sin far och sin släkt. Jag utgår härifrån att Tera levde 60 år ännu efter det här. Och han måste gå till ett land som var okänt för honom. Han kände till namnet, men inget annat. Var det här vansinnigt? Han gick in i det okända. Nej, han gick inte in i det okända. Gud var där före honom. Och när Gud sa att han ska gå, så gick han på Guds ord. Tänk på Petrus, steg ut på vattnet och sa, på ditt ord, Herre. Nej, det var när han kastade ut näten det. Men det var också då när han steg ut på vattnet, då sa han till Jesus: säg till mig att jag ska komma. Han ville ha ett ord av Jesus som skulle hålla att gå på vattnet. Det här är att gå på Guds ord, gå på tron. Och det är ett av de mest starkaste vittnesbörden om Abrahams tro. I de följande verserna finns, de tre verserna finns det sammanlagt 7 specifika löften. Och de här löftena, jag sa redan tidigare att Luther, han tror att det var Sem som uppenbarade de här löftena för honom. Men det var ju Luthers tanke. Vi ska i andra versen se på 4 av de här löftena. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Det första löftet är: jag ska göra dig till ett stort folk. Kontrasten är enorm till den vers som vi läste för en stund sedan. Sarai var ofruktsam och hade inga barn. Jag ska göra dig till ett stort folk. Och det ska bli stort inte bara i antal utan i kraft och välsignelse. Det blev ett folk som blev namnkunnigt. Det andra löftet: jag ska välsigna dig. Abraham blev välsignad på rikt sätt. Inte bara till det yttre utan framförallt andligt. Han fick se Jesus, sa Jesus själv i Johannes 8 när han disputerade med judarna. Abraham fick se min dag och han blev glad. Han blev välsignad. Men den här välsignelsen, så den kommer att motarbetas av hans synder. Där det till exempel leder till att farao blir drabbad av plågor på grund av Abraham och hans lögner. Det tredje löftet är: jag ska göra ditt namn stort. Abraham är utan vidare en av världshistoriens mest berömda män. Och det är inte på grund av honom själv utan på grund av Guds löfte. Och det brukar ibland i TV går såna här lekar att någon programledare har ett dukat matbord och så har man en gäst som sitter på ett ställe och den här gästen ska säga att ja, den och den skulle jag vilja sitta med vid bordet. Jag vill ha med mig vid bordet här. Jag skulle nog sätta Abraham som en av dem. Jag skulle ha möjlighet. Han är nog en sådan speciell man. Och sen det fjärde löftet i den här versen: du ska bli en välsignelse. Och ordagrant så är det här löftet en befallning: bli en välsignelse. Det är inte bara frågan om att det är ett konstaterande att det blir så, utan det är en befallning. På samma sätt som när Gud sa: var det ljus, bli ljus, så blev det ljus. När Gud sa till Abraham: bli en välsignelse, så blev det så. Och det var i befallningen, i ordet, som Guds kraft fanns. Trots Abrahams svagheter. Vi kan ändå tänka på det att Abraham och Abraham fick på många sätt förhärliga Guds namn. Och samma säger ju Jesus i Matteus 5. Att vi ska låta vårt ljus lysa inför människorna. Så att människorna ser era goda gärningar och prisar er far som är i himlen. Alltså när vi går ut i världen och tjänar Herren i våra medmänniskor, i den vardag som där Gud placerar oss i olika uppgifter, så ska det tjäna Guds rike genom att människorna inte tackar oss utan ska tacka Gud för det som de upplever. Det var Abrahams förmån att få tjäna på det sättet. I de flesta fall, med undantag. Så har vi den tredje versen. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Här har vi då löfte 5. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Abraham fick tala för människor som en profet vid flera tillfällen. Han fick be för människor. Tänk på när han bad för Sodom, där Lot bodde. Och han fick också vara Guds talesman i andra sammanhang. Han var en Guds profet. Och som profet så skulle han välsignas. Vi ska tjäna dem som fungerar som profeter. Och då blir man välsignad när man välsignar Herrens folk. Jag ska förbanna den som förbannar dig. Och här kan vi också säga att Gud står på den sida som förkunnar hans ord, som försvarar hans ord och förbannar den som talar illa om Guds ord och om dem som förkunnar Guds ord. Det hör ihop. Den som hör er, han hör mig, sa Jesus till sina apostlar. Det ska gå er så som det gick mig. Ska väl en lärjunge vara för mer än sin mästare? Det här gällde också Abraham i hans relation till dem som lyssnade och följde honom. Och sen det sista i tredje versen. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det här är ju en messiansk profetia. Det är höjdpunkten av den här serien av Guds löften. I dig, i kvinnans säd, ska välsignelsen komma över världen. Och den här upprepas sen också. Efter att Abraham hade varit på gång att offra sin son Isak och blev skonad från det och Gud rädda Isak. Och då upprepar han också löftet. Därför ska alla släkter på jorden bli välsignade i din avkomma. Men Abrahams tro prövas på grund av att han är barnlös. Och just det här offret av Isak var ju det yttersta. Så han hade säkert många gånger svårt att förstå vad Gud menar med det här löftet. Att han skulle bli, att alla släkter ska bli välsignade genom honom. Han som inte har någon livsfrukt. Det här är det löfte som kräver allra mest tro. Men han trodde Guds löfte. Och på samma sätt ska vi omfatta Guds löften. Det är det som Gud undervisar och befaller. Och vi ska inte välja vad vi vill tro på. Vad vi tycker verkar rimligt och rätt. Ja, så heter det då vers 4. Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Haran. Här är betoningen på så som Herren hade sagt. Abraham var lydig inför ordet. Och Lot kommer att ha en viktig roll sen i de följande kapitlen, så därför nämns han här. Och även om det säkert var så att en 75-åring var mycket mer vigulant, han var mycket mer fysiskt bättre i skick, kunde marschera långa sträckor, än vad dagens 75-åringar kan. Det är få 75-åringar som beger sig ut på en 200 kilometers vandring ännu längre. Och sen att också familjerna följde med. Tänk er också hur det ska ha varit för Sarai. Hon måste också lämna sin fars hus, sin släkt. Och hon följde Abraham, och därför så säger också Petrus att Sara är ett föredöme för kvinnor. För hon var underdånig, hon visste det som Abraham hade fått var från Gud. Då ska hon inte sätta sig emot. Nu vet vi ju inte hur mycket de talar om det här. Det står ingenting om att det ska ha varit något gräl där i familjen. Eller att det ska ha varit några stora våndor bakom det. Men vi kan vara helt säkra på att smärtfritt gick det inte. Det är så mycket känner vi människor i alla tider. Det var en tung sak. Uppenbarelseboken har en liknande befallning också. Det ska vi också tänka på. I 18 kapitlet heter det att vi ska gå ut ur Babel för att inte göra oss medskyldiga till hennes synder. Abraham fick upp befallningen att lämna de här hedniska trakterna för att inte förföras av synden. Och den befallning som uppenbarelseboken ger är uttryckligen för att vi inte ska bli medskyldiga. Det är ett allvarsord som gäller oss i vår tid, lika väl som förr. Och uppbrottet kan många gånger också för oss vara mycket tungt. Inte minst i avseende på släkten. Och så femte versen. Han tog med sig sin hustru Sara och sin brorson Lot. Alla ägodelar och allt det tjänstefolk som de hade skaffat sig i Haran och begav sig av mot Kanans land. Jag talar redan om Sara och vad hon kan tänkas ha känt. Det nämns uttryckligen att han tog med sig sin hustru Sara. Och Lot nämns än en gång. Och så hade han många ägodelar. Abram var rik redan då. Han fick mycket, mycket mera sen. Men han var rik redan då. Och det står att de tog med allt det tjänstefolk som de hade skaffat sig i Haran. Hur hade de skaffat sig det här tjänstefolket? Ja, vi ska veta det att på den tiden så var det inte så att man satte in annonser i tidningen. Annonsera efter folk för att köta boskapen. Och slaktare och smeder. Utan på den tiden så var det den som var rik som köpte de fattiga. Som behövde få en tjänst. Som behövde få sitt uppehälle. För annars skulle de ha dött i många fall. Slaveriet var det normala tjänsteförhållandet. Men samtidigt så vet vi ju att Abraham var en, för att nu säga det med modern språk, en kristen man. Och han behandlade sina slavar helt säkert så som Paulus föreskrev att Teofilus skulle behandla sina slavar. Och som Paulus föreskriver i Efesierbrevet och Kolosserbrevet att behandla sitt tjänstefolk med mildhet. Och då var det en förmån att få vara slav åt Abraham. Helt säkert. De följde med. De gjorde inte myteri. Så vi vill inte fara ut och gå. Det är ett ställe som inte vi vet vad det är. Och långt borta. Vem vet vad vi råkar ut för där. De följde med. Jo, när de kom till Kanan fortsatte Abraham in i landet ända till Sikems område, till Mores Terebint. På den tiden bodde kananéerna i landet. Den här Mores Terebint var ett träd. Det finns också såna som vill översätta, det är lite oklart det här, och de vill översätta att det här var ett slättland. Vad trädet var så finns det också olika meningar om. En del översättningar talar om ek och andra om terebint. Och de liknar varandra i de där träden. Jag har inte själv sett någon terebint, men de lär vara lite som ekar. Det kunde bli vårdträd, alltså riktigt såna här. Sådana här som utmärkte landskapet, landskapsträd. Och det var, eftersom den här terebinten omnämns också senare, så måste det ha varit ett kännetecken för dem som vandrade den här långa vägen, just när man kom till Mores terebint. Det står också på något ställe att det var terebintlunden i More, så det kan ha varit flera träd där, eller sannolikt. Det var en huvudväg som de färdades och den här huvudvägen var just den som förband Egypten med Babylonien, den här fruktbara halvmånen. Så det var ingen bygd som var fullständigt främmande för människor. Utan det var längs en färdväg som säkert en del kamelkaravaner drog fram längs då och då. Bibel 2000 har kallat det här stället för orakelterebinten. Och det är samma ord i domarboken 9 där det står i folkbibeln teckentydar eken. Så där använder den ek, teckentydar eken. Sikem, det var ett känt ställe och dit kom de nu. Sikems område, det fanns mellan, det var ungefär mitt i Kanans land. Och det fanns mellan bergen Ebal och Gerissim som vi har orsak att återkomma till. Och också nära Sykar där Jesus tar in sen och det här och samtalar med den samaritiska kvinnan. Där det talas om att Jakobs brunn var. Det står också om att kananéerna bodde i landet och det här måste ju också ha varit en prövning för Abraham. Han såg att här var ett främmande folk. Hur ska jag rymmas här med min boskap? När det finns folk här från förr. Herren uppenbarade sig för Abraham och sa, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Återkommer ett löfte här som stärker Abrahams tro. Och det var ännu mer än tidigare. Nu säger han, åt dina efterkommande ska jag ge det här landet. Han sa alltså inte, det är du som ska vara ägare till det här landet. Det var ju faktiskt på det sättet att Abraham ägde ingenting i landet utom när han köpte en gravplats åt sin hustru Sara. Det var det första åkerstycke han köpte i det här landet. Annars var han en främling i landet. Men det var efter hans efterkommande som skulle få det. Då byggde han ett altare. Det var ett uttryck för tron på Guds löfte. Och löftet verkade tro. Han ville tacka Gud med ett offer. Nu hade han kommit till det land som Gud hade sagt att han ska visa honom. Det här landet är ditt. Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Nu kommer han till en ny lägerplats och då gör han ännu mer än bygger ett altare. Nu åkallar han Herrens namn. Och det här är någonting annat än att bara be till Gud. För det här uttryckssättet betyder han höll gudstjänst. Han predikade för sin familj, sina tjänste, sina slavar, sitt tjänstefolk. Lärde dem vad Gud har gjort för välgärningar. Varför Gud har sagt att de ska dra ut i det här landet. Han undervisade dem och predikade. Sedan bröt Abraham upp därifrån och drog sig allt längre söderut. Det här ordet söderut, så det är på hebreiska ett ord som liknar Negev. Negev, eller kanske det. Men det liknar alltså Negev. Och Negevöknen finns söder om Kanan. Det är på gränsen ner mot Sinai halvön. Så att man kan, när man läser det här att han drog söderut, så kan man också läsa det så att han drog till Negev. Eller om det står att någon var i Negev, så kan det också betyda i södern. På samma sätt som man i vår tid också säger att jag studerar borta, jo det har farit i södern. Och då har man vissa platser som man tänker sig att då vet folk var det är när man har farit i södern. Sen kan ni titta på nästa karta. Ett litet ögonblick, den här hög på högkant. Och det är då Abrahams fäder. Där har vi då Sikem. Där har vi Betel och Ai. Där har vi Salem som Abraham, som har stor betydelse lite senare, 14 kapitlet, och som är samma som Jerusalem. Och där har vi Hebron som det nu också kommer att vistas i, och det där finns Beersheba som då är liksom den här, nästan den här gränsen ner mot Negev. Det är ungefär det sydligaste. Eller Kadesh som också finns utmärkt där är då det sydligaste som vi har här. Det finns en sträcklinje där också lite runt omkring, och det är då den rutt som Isak tog, för att han flyttar ner till Beer Lahai Roy som ligger då långt ut emot Egypten. Och sen flyttade han tillbaka till Gerar, där var också Abraham, och sen till Beersheba. Så att här får vi en ungefärlig uppfattning om vad det här finns i förhållande till Döda havet och Genesaret. Och så har vi där också städerna på slätten, men det där ska vi återkomma till och titta på sen också när vi kommer fram till det. Då går vi till Abraham i Egypten och ska ganska snabbt kryssa igenom det här, de sista minuterna som vi har här. Det blev hungersnöd i landet och Abraham flyttade ner till Egypten för att bo där som främling. Hungersnöden var svår i landet. Det hände då och då i Kanan att det blev hunger då det inte regnade. Vi vet ju andra gånger som berättas i Bibeln om det här. Men Egypten brukar klara sig utan hungersnöd på grund av torka, därför att de hade Nilfloden. Och Nilfloden svämmar varje vår över sina breddar. Och den vattnar då landet. Och nu flyttar Abraham dit ner. Det kan ju hända att det här också är ett uttryck för otro, att han inte förmådde tro att han ska kunna få bevara livhanken i det land där Gud hade visat att han ska bo. Men det framförallt är den här historien en berättelse som ska lära oss att Abraham var en svag syndare. En syndare liksom vi andra. När han närmade sig Egypten sa han till sin hustru Sarai: hör på, jag vet att du är en vacker kvinna. Han blir anfäktad och funderar, ja, vad ska hända med min hustru? Visserligen så är hon minst 65 år, men på den tiden var hon kanske inte så anfäktad av åren som en 65-åring är idag. Och en 65-åring idag kan vara mycket vacker kvinna i och för sig. Det är inga svårigheter med det, men att om man tänker att hon skulle utsättas då för risker på grund av överfall eller våldtäkt eller så kanske man tänker att då skulle väl ha yngre kvinnor. Men hon var attraktiv, helt klart. Och nu tänkte han ut ett sätt. När egyptierna får se dig kommer de att säga, hon är hans hustru. Och så kommer de att döda mig, men låta dig leva. Han fantiserar här. Och det finns ingenting av den tro på Guds löften som fanns tidigare. Utan nu förlitar han sig på sitt omdöme att försöka ställa det så att vi ska klara oss. Och så ledde han svaghet honom till bedrägeri. En intressant detalj här är att Martin Luther här vägrar acceptera att Abraham synda på ett sånt utpräglat sätt som det framställs här. Han säger att det fanns en mening i det här och Abraham kände Guds vilja att det skulle gå till så att han skulle utsättas för risker men Gud skulle sköta om honom. Men det där tror inte jag på, jag tror nog att han högg i sten där. För det gör nog andra kommentatorer också i allmänhet att säga att här synda Abraham verkligen. Säg därför att du är min syster, så går det bra för mig för din skull och jag får leva tack vare dig. Så går det bra för mig för din skull. Det är ju en halvsanning, visserligen att Sarai var hans halvsyster. Men för det hade han ingen rätt att bedra farao och egyptierna. Lura dem att hon inte var hans hustru. Så han lämnar Guds klara ord här om att man ska tala sanning och vara ärlig och uppriktig. Så börjar det gå som när Petrus börjar se på vågorna. Så att han inte längre hölls flytande. Och så kom då Abraham till Egypten. Egyptierna såg att Sarai var en mycket vacker kvinna. Och när faraos hövdingar fick se henne prisade de henne inför farao. Hon fördes in i faraos palats. Det var väl så att några av de här hövdingarna, officerarna där eller de rika, såg en chans att ställa sig in hos farao. Så de upptäckte Sarai. Och så gick de till farao och så sa de att vi har upptäckt en skön kvinna. Och det lär vara så faktiskt enligt en del urkunder att de egyptiska kvinnorna så de brydde inte sig på något vis om sitt utseende. Och de såg fula ut rent ut sagt. Det finns såna framställningar från den här tiden. Så hon väckte uppmärksamhet, alldeles tydligt. Och så tänkte de att hon var ledig för giftermål, för Abraham sa ju, och hon sa att hon är Abrahams syster. Hur kunde Sara gå med på det där? Tänk vilka risker hon utsatte sig för. Och så blev det så. Farao kunde hämta vilken kvinna han ville till sig. Och det var ingen svårighet att lyssna till ett sånt råd. Så att, och det gick bra för Abraham för hennes skull. Han fick får, nötboskap och åsnor, tjänare och tjänarinnor. Åsninnor och kameler. Farao tycker att han måste ge Abraham någonting. De brukar ju köpa sig fruar på den här tiden. Så han måste ju betala Abraham för det. Men Sara hon fördes in i haremet. Och då kan vi också tänka på hur det var med Ester. Som fördes till den assyriske, eller persar kejsarens eller kungens hov. Hon rustades först under 6 månader. Och så var det väl ännu en gång 6 månader. Som hon skulle förberedas innan hon fick gå till kungens kammare. Så det var inte så, nödvändigtvis, att farao direkt tog henne. Han tog henne till sitt palats, det vill säga till sitt harem, där hon skulle förberedas. Men det gick bra för Abraham, fast Abraham hade syndat. Det var inga ärliga inkomster, men det gick värre för farao. Herren lät farao och hans hus drabbas av stora plågor för Abrahams hustru Sarais skull. Vi vet inte vad det var för plågor som drabbade honom och hans hus, men sannolikt sjukdomar och besvärliga sjukdomar. Och hur det nu var så kom farao underfund med det där att det berodde på Sarai. Vi vet inte hur han fick reda på det. Men hur som helst så kallar farao till sig Abraham och så sa han: vad har du gjort mot mig? Varför berättar du inte för mig att hon är din hustru? Han ställer Abraham till svars. Och det skulle säkert ha kunnat gå illa. Det skulle inte ha varit något problem för honom att befalla sina livvaktare och sina officerare att hugga huvudet av Abraham på en gång eller göra något ännu värre med honom. Då skulle han ha haft Sarai där. Men nu var han rädd, för han hade förstått att det var Gud som hade straffat honom på grund av det att han hade Sarai där. Och han var naturligtvis vidskeplig. Han såg det som ett problem att hon var där, så han skyndade sig att få bort henne. Och i själva verket så var det ju så att det var Guds plan. Det var Gud som såg till att de blev oskadda. Han skötte om dem. Och vi har väl bara ett par verser kvar, så vi kan gå ett par minuter över. Nej, ni får läsa det som hemläxa till nästa gång. Psalm 103. Där är det speciellt verserna 13 och 15 som ni kan läsa. Och så frågar han: varför sa du hon är min syster, så att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru, ta henne och ge dig av. Han straffar inte Abraham, men han skickar iväg honom. Och här var Abraham tvungen att ta emot tillrättavisning av en hednisk regent på grund av sitt bedrägeri. Men tänk hörni att redan antikens hedningar hade en högt stående moral. De gjorde inte vad som helst. De visste vad som var rätt. Farao skulle ha tagit henne till sin rättmätiga hustru. Han skulle inte ha levt i hor med henne, fast han skulle kunna göra det också. Och farao gav sina män order att skicka iväg Abraham med hans hustru och allt han ägde. Och nu dessutom så ser han till att nu ska jag skydda dem, så att det säkert inte händer någonting. För tänk om det händer dem någonting nu, då får jag ännu värre plågor över mig. Det är högst sannolikt så han tänker här. Och det här är också ett bevis på Guds ledning och beskydd. Och därmed har vi då kommit igenom 12:e kapitlet och får avsluta. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.